Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna till en ny morgon här med oss på Fotbollsmorgon. Det är idag den 28 oktober och jag sitter här tillsammans med Samuel Lidsholm och Fabian Ahlstrand. Fabbe, du var med igår.
Och du är tillbaka. Inte ville, men nu är jag tillbaka.
Du blev tvingad?
Ja.
Okej, och idag sitter du här tvingad igen. du bestämmer inte över din egen tid.
Nej. Tydligen inte.
Men jag tycker att det är kul att du är här.
Ja, men jag tycker någorlunda.
Ja, okay, det finns någonting. Men vi måste ju såklart gratulera dig, Samuel, också till avancemanget upp till Allsvenskan med Brommapojkarna. Grattis.
Tack så jättemycket. Ja, det har varit en jävla resa. Ni hade ju min tränare här igår. Men det har varit helt otroligt. Enormt. Vilken känsla.
Hur summerar man säsongen?
Men alltså, jag tror vi hade 4 poäng på 4 matcher, första 4. Men vårt spelschema första 4 tyckte jag alltså inledningsvis såg väldigt, väldigt bra ut. Vi hade väl Västerås, Skövde, Utsikten, kan det vara J Södra hemma eller något sånt. Och då tänkte jag såhär, fan, kan vi ta liksom 10 poäng på de här 4? Ja. Då är vi ju med. För att flyger du i början, jag såg Värnamo förra året, de flög lite i början och så här, alltså, då är du ju med i den här serien. Det är så jäkla tajt. Alla lag är mer eller mindre lika bra. Så en flygande start och du är med liksom. Men 4 poäng på 4 då, såhär, fan. Och jag tycker inte vi har mött något lag som har varit bättre än vad vi har i början liksom. Men vi hade väl...
Är du överraskad över nivån i Superettan?
Nej, alltså jag ser ju folk gå runt och säga så här, Superettan är sämre än någonsin, Superettan är sämre än någonsin. Men jag spelade i Superettan första gången när jag var 18. Och det är ett tag sedan nu, när jag är lite för gammal. Mm. Men Superettan, jag var inte lika bra som jag är nu då. Men Superettan är ju mer eller mindre densamma. Tycker jag i alla fall. Annars hade ju inte lag kommit upp från Superettan som Degerfors, Varberg, Värnamo, Sirius och allt vad det här och etablerat sig i serien. Utan då hade de ju trillat ur alla hela tiden. Så att jag tycker väl att den håller samma nivå som den nästan alltid gjort. Kanske för länge sedan kanske var bättre eller sämre, jag vet inte. Men sen jag har kollat på Superettan så tycker jag att den är mer eller mindre lika bra.
Bra. Jag tänkte att du skulle förklara lite vad vi ska göra idag också. Vi kommer 8:15 få i 2 personer som ska prata om gåfotboll. Ja. Jag tänker att jag presenterar det närmare när vi är där. Och sen vid 07:30 då ska vi ringa upp Joel Otterlo Kurunen och prata Gais. Det är alltså en Gais-supporter för de är på väg att ta sig från Division 1 södra upp till Superettan. Så att de inte samma kliv som ni har gjort, men de håller också på att avancera. Och det är en klassisk klubb, Fabbe.
Ja.
Gais vill ha i Allsvenskan.
Ja, jag tänkte faktiskt på det.
Det var ju säkert mycket snack om så här, din optimala allsvenska tabell. Har ni sett det på Twitter, eller?
Ja.
Det var väldigt många som...
Jag tror att det kan ha kommit från Eurotalk Weekend. För vi pratade om det för några veckor sedan. Att vi måste sätta ihop en sån. Och sen har jag fått lite snö på Twitter.
Vilka är dina så här lag som inte är allsvenska som är din optimala liksom, allsvenska tabell?
Men jag gick faktiskt runt och tänkte på den för en vecka sedan. Vilken skulle vara den optimala allsvenskan?
Det är liksom klassiska, det ska vara gräslag med mycket supportrar.
Ja, men det där, jag tycker såhär, nu Helsingborg till exempel. Nu, jag vill inte ha dem i allsvenskan. Alltså nu har de åkt ut 3 gånger på 6 år.
Du har fått nog nu.
Ja, men då är det lite såhär.
Trots
historien. Men då hör ni inte hemma där. Alltså nu, sorry, men ni har varit här nu. Landskrona till exempel vore kul att få upp. Sen tycker jag att det är lite viktigt med det geografiska. Mm. Att så här, att inte varje gång du åker på en bortamatch passerar A6. Att du kanske åker uppåt. Alltså Sundsvall tycker jag ska vara allsvenskt till exempel.
Okay.
Gävle.
Alltså för att få spridning i landet.
Gävle, Gävle som du också gått upp med ganska klart i.
Ja. Så de är på gång.
Superettan.
Mm. Så de ska också plötsligt upprätta den här storyen.
Ja, och sen så här, det är inte så att jag tycker Gais och Örgryte ska båda upp. Det är ju samma arena liksom.
Mm.
Det är inte så kul.
Vilka tar du helst då?
Ja, men Gais.
Du tar Gais?
Ja.
Mm. Och motivering?
Nej, men det känns som att Örgryte liksom, det, jag vet inte. Vad är det ens? Alltså nu, nej, men alltså, jag menar, det är en klassisk klubb.
Ja.
Och mycket liksom historia. Ja. Men jag menar de senaste, liksom, sen de åkte ut 09 va? Så liksom, det är ingenting som liksom...
Och de är på väg åt andra hållet. Så de,
vi möter Örgryte sista matchen och den kan ju bli väldigt betydande för deras del om de ska kvala eller inte kvala eller hur det nu ska bli. Det är ju väldigt tajt nere i kvalregionerna liksom.
Vänta, vilka möter
Örgryte? Örgryte möter vi sista matchen på Grimsta.
Ja, ni möter
Örgryte. Vi möter Örgryte.
Ja, okay, ja,
och det är ju förmodligen direkt avgörande om de ska kvala, stanna kvar eller mm. i värsta fall för deras del och kanske ja. Direkt åka ut.
Ja, just det. Ja, det är spännande. Ja. Men sen 8.00 så tänkte vi också ringa upp Anders Norlén som är ekonom och prata lite om Djurgårdens Europaspel. Och,
mycket siffror och omlopp.
Ny seger igår, Fabbe. Ja. Vi kommer komma till det så att ni behöver inte oroa er. Du behöver inte oroa dig och alla djurgårdare där ute behöver inte
oroa
sig.
Nej, jag behöver inte prata om dem. Det är som det rullar på.
Alltså du stör ju mig när du sitter och säger att du inte vill prata om
det. Nej, men alltså, vi behöver inte göra det om inte du gör.
Jag kommer ju göra det för att jag känner att det finns behov av att göra det. Men jag ser gärna att du som supporter vill göra det.
Men är det lite ny kaxigare Fabbe har jag fått?
Ja, det är det som är provocerande. Alltså, nej, det är inga konstigheter. Vi har vunnit förr i Europa. Redan kaxig. Nu ska vi faktiskt ta, och vi måste bara prata kort också om den här historien kring dig Fabbe. När du var i Australien, när det var val i september, så skulle du också göra din demokratiska plikt och rösta. Fast du var ju i Australien.
Ja, det var lite knepigare där.
Innan du får berätta så tänker jag att vi kan väl kolla på klippet när David, Jesper och Robin hör om... om vad du gjorde i Australien och när du gick och röstade.
Ja, jag hörde ju om en, vem fan var det nu? Det var någon jag känner som är i utlandet. Som liksom går de extra milen för att gå och rösta.
Mm. Ja, det var ju Ahlström, Fabian.
Jaha, ja. Och går och röstar blankt.
Han tog sig en timme till...
jävlar,
det var inspirerande. Det var valen och körde blankt. Ja. Det, jag tycker i och för sig att det har någonting. Ja.
Men det är så jävla härligt. Ja. Alltså så här, jag kan inte rösta på någon av de här jävla idioterna, men jag ska fan rösta blankt. Alltså.
Visa min snöjd.
Armbågar sig fram. Rätta på er!
Det är bara jag ska fan lägga min röst. Alltså. Ja, vem lever du på? Blankt. Det är blankt.
Man byggde upp ett valbås för bara honom.
Ja,
så var du tvungen.
Ja. Hur många har vi den här delen av Australien som ska rösta? Det är en.
Ja, det är... Okay.
Måste det vara bås? Jajamensan. Ni måste gömma alla.
Det måste vara 1000 valdelar av varje. Det måste vara så att det inte
syns. Och de ska gömmas. Och ni får inte se hur Fabian tar sina lappar.
Vilka kostnader ändå.
Exakt. Ja. Och så traskar han in och lägger den blanka. Det är så bra så det finns inte. Vilken idiot alltså. Ja, vad roligt.
Ja. Ja, det var roligt.
Ja, det är jätteroligt faktiskt. Du åkte iväg en bit.
Söndag.
Ja.
Det var ju valet på torsdag. Så först och främst så vet jag inte om den där rösten hann. För jag vet att min morsa var och hälsade på några veckor tidigare och postade ett brev till en kompis. Det har inte kommit fram. Sen valde jag att göra det här expressbrevet så det går ju lite fortare. Liksom, det måste komma fram, det är viktigt.
Viktigt att din blanka röst kommer in.
Ja, men det är ju röst. Jag pratade med Otto sitt här tidigare. Han bara, men då kan du lika gärna, då behöver du inte ens rösta. Jag bara, jo, Jo, det alltså, står in, det är ju statistiken, står det ju.
Ja, jag hade den här diskussionen med min flickvän då. Att jag sa såhär, jag vet inte vad jag ska prova. Jag vet inte om jag pallar rösta. Och hon sa, det är klart måste rösta. Och,
rösta
klart,
måste göra det.
Och då var jag såhär,
ja, alltså, du
gjorde det också.
Nej, rösta inte blankt.
Du har gjort din demokratiska plikt.
Ja.
Så är det ju. Sen så, om den inte hann fram så påverkar inte valets utgång.
Nej, det är ju inte mitt
problem. Så det behöver du inte oroa
dig. Jag kanske borde tänka på det lite tidigare. Men det var såhär öppet tider, man kunde bara rösta vissa tider. Och då kunde inte jag så. Det var den gången jag hann. Nej, men så jag åkte dit en söndag och röstade. Det var ganska långt. Det tog ju liksom totalt två timmar dit. Dubbelbyten och tågbyten, spårvagn och allt vad det var. Så kom jag dit och det var inte riktigt som de sa att det här med alla valsedlar. Att de har liksom uppbyggt för att det är så här, ja, men tusentals valsedlar, nej, som man inte ser vad.
Förstör
man tar.
Du en bra historia nu alltså?
Ja, men det var liksom, jag fick en blank
lapp. Är det Sveriges ambassad som man får?
Nej, jag gjorde det i Svenska kyrkan. Okay. De har en sån i Melbourne där man kan gå dit och träffa lite svenskar, prata med prästen.
Toppjobb eller att jobba som präst i Svenska kyrkan på Australien eller?
Det var ju inte supermycket folk där. Äta en kanelbulle. Alltså lite av det goda
låter,
Sverige.
Låter
det var trevligt,
låter inte dumt.
Ja, när jag var där så ångrar jag faktiskt att jag inte var där fler gånger. Okay. Innan. Men så fick jag, var det en blank lapp.
Och jag
fick ju en penna. Så jag skriver ju bara blankt. Utropstecken. För att vara tydlig. Men om jag tänkte så här, om jag lämnar den här bara, då kanske de bara så här, men vad är det här? Det här kommer inte vara någonting. Så jag skriver blankt.
Men du har glömt att rösta, Fabbe.
Ja, men
det vore sjukt om de skulle ta upp lappen och kolla, men fortsätt.
Och den bara är tom.
Ja, men överhuvudtaget om de tar upp lappen för att kolla vad jag röstar på.
Ja, men det är klart de måste göra det.
Alltså, du lägger väl in ett kuvert och hanterar de kuvertet, men de kommer inte dra upp lappen som du har skrivit på. Det är ju...
Ja, men den är ju blank, så de måste göra det, tror jag.
Ja, men alltså, annars, sen men jag menar de du lämnar in.
Nej, de har ingen aning. De har ingen aning, nej, de vet ju inte.
Nej, men jag menar bara, om de där och då skulle säga till dig, nej men fan, du har inte skrivit något. Okej, men då går jag och skriver blankt.
Och då tänkte jag så här, då kan man ju skriva, man kan ju skriva på flera olika sätt. Blankt, det kan man ju skriva på, liksom, vad hade man kunnat skriva?
Ja, allt möjligt, ja. Som inte är ett röstparti.
Ja.
Eller, ja. Men det är ändå otroligt att du plockar en blank röst och skriver också blank.
Men det är bättre att vara tydlig, tänkte jag.
Ja, vi ska faktiskt gå vidare från din röstningsprocedur. Och säga att Myggan, vår spelexpert i Fotbollsmorgon, hans spel satt igår.
Oh.
Är det första?
Ja, det måste vara första.
Ja, men alltså du menar att det är första spel som Myggan sätter?
Ja.
Nej, han har satt spel för, men...
Nej, men David sa att han aldrig suttit ett spel, tror jag. Alltså i fotbollsmorgons sammanhang.
Jo då, jag har varit med någon gång när vi har presenterat ett spel som Myggan. Ja. Men det är inte ofta, okay, fall, tror jag.
Det var nog det roligaste igår med att vara med. Att få se Myggan.
Ja, Myggan live.
Alltså live, det var...
Men det är stort.
Ja, det var stort. Och just att han är här i 5 minuter och går ut genom dörren och drar direkt.
Ja.
Han stannar inte, utan han liksom drar direkt. Han är här 5 minuter, ja. Levererar ett uselt speltips och sen drar.
Och igår var det ju uppenbart
bra speltips.
Igår
var det bra.
Båda lagen skulle göra mål mellan Helsingfors och Roma. Så blev det ju. Och sen i Malmös match så skulle Union göra över 1,5 mål. Och de vann matchen med 2-0. Och sen skulle det vara så att båda lagen skulle göra mål i Molde-Djurgården och det skulle bli över 2,5 mål i matchen. Och där hade han ju helt rätt i sin analys uppenbarligen. Så att, bra gjort då.
Ja, det är imponerande.
Ja, verkligen.
Är imponerande.
Nu är han uppenbarligen i form. Och vi är ju där nu då, så låt oss prata lite om matchen igår. Djurgården är ju, den här säsongen är ju helt ofattbar, såklart. Det har ju pratats om för men de här vändningarna som de gör, både mot Malmö, mot Molde i halvtid, så känns det som att det finns inte chans för Djurgården att vända det här. Nej. Molde helt överlägsna, och Malmö första halvlek var ju också så här, ja, men de promenerade fram och gjorde 2 ganska enkla mål, och det känns som att Djurgården inte har någon energi kvar. Och sen inte bara lyckas de reducera, kvittera, utan de vinner matchen.
Ja, nej, men alltså matcherna påminner ju lite om varandra, Malmö-matchen, att det är ju helt vidöppet i Djurgårdens försvar. Alltså, vad håller backlinjen på med? Det kunde ju stått 3-4-0. Och sen var ju Molde riktigt, riktigt bra. Alltså det var faktiskt imponerande att se vilket tempo de höll. Och sen vet jag inte riktigt vad som händer. Man får ju en reducering och sen höjer man sig. Och så är man ju riktigt effektiva. Mm. Alltså man har väl 3 skott, 3 mål. Molde har 17 skott.
Det är helt sjukt.
Och det har ju liksom genomsyrat Djurgården, tycker jag, egentligen i de här matcherna under hösten, att Djurgården tycker inte jag har varit speciellt bra efter man tog sig till Conference League. Mm. Rent spelmässigt, det är inte många matcher man kan räkna som har varit spelmässigt bra insatser. Varken Allsvenskan eller Conference League. Nej. Det är klart att skämt hemma 4-0. Ja, men det är väl klart att
det var bra.
Det är en bra insats, men det är ju också...
Framförallt var ju Wikheim också helt brutal.
Ja, men det är också en sanslös effektivitet man har i den matchen. Sen tycker jag skämt borta är fantastisk. Mm. Det är ju den bästa insatsen sen Djurgården tog sig till gruppspel.
1-0
Gjorde det. Men det är ju, alltså, det är ju helt fantastiskt att gå från, alltså, det är ett kryss mot Shamrock, sen är det ju 4 raka. Det är alltså mot 2 bra lag också. Så nej, det är ju,
ja, men att kunna vinna fotbollsmatcher, det är väl en styrka i sig.
Ja, jo, alltså, jo, men så är det ju, absolut.
Det är väl så ett storlag ska bete sig.
Men sen är det kanske inte riktigt på storlagssättet man gör det, med tanke på att det är så vid, alltså, det är så öppet i första halvlek. Och man är så utspelad i första halvlek.
Ja, men jag menar, även när man upplever att man inte är bra, så vinner man matchen.
Jo, jag menar, men då brukar man ju liksom kanske vinna med 1-0. Ja. Nu är det ju så här... Vad är det som, alltså, vad är det som händer?
Det är lite Hawaii.
Men vi pratade ju, eller det har väl varit en diskussion väldigt länge om typ hur Norge börjar springa om allsvenska, eller elitserien börjar springa om allsvenska. Vi ska inte snacka om Danmark, för de är på en annan nivå. Men Molde, som i överlägsen stilleder väl norska ligan, de har väl vunnit den för x antal gånger sen, tror jag. Mm. Men, och de slog väl ut Elfsborg ganska kraftigt i kvalet i Conference League i somras. Mm. Och då var jag ju snackat så här: shit, ska det vara så här stor skillnad mellan Sverige och Norge? Men nu ser vi ju ändå norska liga 1 mot svenska liga 2. Det blir 3-2, men över 2 matcher så vinner man 2 av dem i svensk fotboll. Så att jag tycker också, i och med både Glimts framfart, kanske man också inte ska övervärdera liksom elitserien mot allsvenskan. Jag tror att det är mycket jämnare än vad man utåt sett kan se, även fast de liksom vann mot Roma hemma och nu liksom Molde och sådär. Så ja, precis, så får vi upp tabellen. Ja, det är väl 15 poäng de leder med, ja, om jag inte räknar fel.
Och det känns som att det brukar vara så i Norge, att det är ett lag som alltid springer
iväg. Ja, och Bode har gjort det och de senaste matcherna. Men med det sagt också, så tror jag att det är extremt jämnt mellan liksom norska och svenska ligan. Mm. Jag tror inte det är så som folk vill få det till, att till och med Norge springer om oss. Bara för att Norges landslag nu också har en väldigt fin kull, så tror jag att det är extremt jämnt.
Däremot har de ju en kurva som är så att om absolut några år kan det ju vara så.
Så kan det mycket väl vara.
Jag menar, vi ser även, alltså, nu är Djurgården bra, men det är Malmö och Gnaget och det finns andra lag som inte går särskilt bra.
Nej, och där, men å andra sidan, där finns ju liksom väldigt mycket, vad ska man säga, potential att liksom, när det väl klaffar där, så kommer det ju liksom synas också. Så för svensk liksom, vad säger man, kraft i Europa då, så vill man ju att alla de här lagen ska liksom uppnå sin fulla potential, så att vi liksom kan höja statusen på ligan. Men det blev en sån jäkla debatt med förlora mot Norge i landskampen. Och nu med lite distans, när man inte pratar om det så jäkla länge, så tycker jag att det är liksom, det är jämnare än vad man tror. Utöver att de har Ödegaard och Haaland som är brutala.
Men det är fantastiskt, liksom. Det är så mycket folk, alltså, jag menar, jag är ju uppväxt med den generationen som har liksom upplevt mycket, den tuffa del, alltså tuff period med bottenstrid och liksom, 5-6 tusen på stadion och nu får det här liksom, det är ju fantastiskt. Så man unnar ju verkligen de som åker runt och följer klubben. Och, liksom.
Och ni är tillsammans med Villarreal och West Ham, de enda som är obesegrade i Conference League. Vilket också är sjukt att klumpa ihop Djurgården med de två lagen. Men så är det just nu. Och ni, i och med att ni vinner gruppen, så hoppar ni också över ett steg. Ni slipper spela 16-delsfinal, är det väl, så att ni går direkt till 8-delsfinal. Vilket ju såklart också
herregud,
superviktigt.
Vi kommer prata ekonomi sen, men vad är det man får för gruppsegern i konferensen? Är det 6 miljoner eller läste jag fel det?
Jag tror den här segern igår innebar 12 miljoner, läste jag.
Vi kollar med Anders i Dotta och hör exakt vad det här innebär för Djurgården. Nu ska vi prata med Anders Norlén och vi frågade lite tidigare, Anders, vilken titel som du vill presentera som, och fotbollsekonombloggare har vi landat i.
Alltså, precis. Det summerar väl alltihopa ganska bra.
Ja, men då är det helt enkelt. Fotbollsekonombloggare och framförallt väldigt kunnig inom ekonomi och väldigt intresserad av fotbollsekonomi. Och igår så twittrade du ut efter Djurgårdens vändning, att det innebar 12 miljoner kronor in på kontot. Och du har även skrivit en tråd i dagarna om hur mycket stålar man har tjänat på Europaspelet under hösten. Kan du berätta lite mer om den här tråden och liksom på något sätt, jag vet inte om man kan göra det, men förklara lite kortfattat för oss hur mycket pengar Djurgården faktiskt har dragit in på Europaspelet?
Alltså, det börjar bli en del. Så att man kan säga så här att det är totalt ungefär 7 miljoner euro i prispengar. Så det är väl nästan 80 miljoner spänn. Och så har man i tillägg till det fått en del från de matcher man har arrangerat och någonting som kallas för marknadspoolen. Så att totalt netto på sista raden så tror jag man har klockat in ungefär någonstans runt 80-85 miljoner spänn.
Mm.
To date. Ja.
Mm. Vad känner du som AIK det här? När du...
Nej, det är ju väldigt mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar.
Det är väldigt mycket pengar.
Det är väl liksom när AIK sålde Alexander Isak så var väl du uppe och touchade kring, var det inte 85 miljoner någonstans där? Så det är väl motsvarande. Och det är väl det man pratar om, Anders, att de största, eller viktigaste och lättaste sättet att tjäna pengar på som liksom, fotbollsklubb i Sverige är att ta sig ut i Europa eller sälja spelare.
Jag sa så här att liksom rörelseintäkterna för en fotbollsklubb i Sverige, alltså sälja biljetter och sponsorpaket och tv och sånt, det täcker ju inte kostnaderna man har varje år. Utan man måste ju förädla spelare och liksom sälja dem vidare och eller försöka köra någon Europa-kampanj lite i Djurgården ut i år. För att liksom det verkligen ska liksom rasta till. Men det där är väl, liksom, det är väl rätt allmänt känt.
Mm. Och om man jämför med Malmös sejour i Europa League då, där de har förlorat massa matcher, hur mycket har de fått in då om man jämför Malmö med Djurgården som har vunnit alla sina matcher?
I stort. Bra fråga. Det är, jag tror att det är ungefär jämnt skägg. Nu får man ju en större startbonus i Europa. Spotten är större, men Malmö har inte tagit några poäng. Så att bara de poängen Djurgården har spelat in i år har ju gett dem ungefär nästan 25 miljoner kronor. Och då har man en match kvar mot Shamrock där man kan dra in ytterligare ungefär 5,5 miljoner spänn. Om man lyckas brotta ner dem på Tele 2.
Mm.
Om man ser ett större perspektiv då och jämför med, var det 2020 Djurgården gjorde ett väldigt starkt ekonomiskt år. Hur ser det ut där om man jämför med...
Alltså 2022 kommer bli Djurgårdens absolut bästa år finansiellt någonsin utan jämförelse.
Mm.
Man har ju i tillägg till de här ungefär 80 netto miljoner när man dragit in på Europa-äventyret så har man ju dessutom sålt Edvard Chilufya till Midtjylland i vintras, som man har sålt Isak Hien till Verona. Och vad netto blir av de affärerna, det kan vi bara spekulera i, men kanske runt 50.
Mm.
Plus att man har haft ett kanonår publikmässigt. Man kommer förmodligen inte göra sig dåligt på sponsorsidan. Man kommer få rätt bra payout på tv-avtal och sånt där. Så att, alltså, jag tror att på sista raden så kommer man ha det utan jämförelse bästa året man någonsin haft.
Mm. Och i och med segern igår så tog sig Djurgården till åttondelsfinal. Vad innebär det ekonomiskt?
Så den enda skillnaden är att när man blir gruppsegrare i Europa League så får man ungefär 600 000 euro mer än om man hade kommit två. Så att det är skillnaden. Så att det är liksom uppsidan igår jämfört med att man var ju redan garanterad att spela vidare efter nyår. Men nu vet man att man kommer att vara gruppsegrare och det innebär att man kan casha in ungefär 1,2 miljoner euro totalt på det. Så att det är därför jag skrev igår att segern var värd toner i tillägg till det vi liksom redan visste. Så att det man har kvar nu i termer av uppsida, det är att man vinner mot Shamrock sista matchen. Då får man 5 miljoner till och då kommer man att landa på någonting som är ungefär netto nästan 90.
Mm.
Och då räknar jag också med alltså, publikintäkterna minus liksom, kostnader för att arrangera matcher minus vad det kostar att resa runt lite grann i Europa. För det är inte helt gratis.
Nej, såklart.
Men ungefär på sista raden så är någonstans 85-90.
Och vid seger i åttondelsfinalen, vad innebär det?
Ja, det var en bra fråga. Jag har inte riktigt kollat. Nej, men då tror jag att man... Ja, men då går man vidare, får man 1 miljon euro till. Plus att man får då möjlighet att arrangera en till hemmamatch inför förmodligen rätt liksom välfyllda läktare, så att det är ett gäng miljoner där också.
Ja, det är otroligt. Det är bara, det är pengar överallt för Djurgårdens del. Hur stor fördel ekonomiskt skulle du säga att detta innebär för Djurgården i relation till de andra svenska klubbarna i toppen av Allsvenskan?
Alltså det är ju en... Jag skrev någonstans när det här drog igång att liksom gör man ett rätt okej resultat i den här Conference League-turneringen så är det en potentiell nästan game changer. För att alltså nettointäkterna från det här blir ju ändå så stora nu. Nu närmar vi oss nästan 100 miljoner kronor som liksom landar rätt in på botten av kassakistan. Och det intressanta då är ju att Djurgården Fotboll AB, som är det bolaget som driver Djurgårdens elitverksamhet, som ett normalt år som inte har pandemi och liksom hela den grejen, har ett rörelseunderskott på ungefär 20-25 miljoner kronor.
Vad betyder det, och det innebär att liksom, hänger med?
Ja, det innebär att intäkterna från publik och från spons och från tv och sånt där är 25 miljoner mindre än personalkostnader, Bosses firma, bil och telefon och liksom allt det där. Ja. Så att liksom när du bränner av alla de kostnaderna så backar man ungefär 20-25 miljoner på driften.
Okay.
Och det innebär då att när du lägger 100 miljoner spänn i botten på kassakistan så kan du, det innebär ju då att du skapar en viss trygghet i hur du liksom planerar din verksamhet. Så för ledarskapet i föreningen så innebär det att antingen så kan man då planera mycket enklare för en sportslig cykel där man inte måste sälja spelare. Mm. Eller där man kan börja liksom ta de här pengarna och investera dem i andra typer av projekt eller infrastruktur runt klubben eller vad det nu är. Så att det öppnar ju helt nya dörrar för liksom hur man vill driva sin verksamhet framåt.
Men med andra ord så betyder det att man budgeterar för att antingen sälja spelare för ungefär 25 miljoner eller att då dra in pengar via, som det här Europa-äventyr för 25 miljoner, budgeterar Djurgården med då?
Ungefär så kan man säga.
Och hur ser kassorna ut? Alltså, om man jämför de Malmö som har varit den största klubben i Allsvenskan länge. Nu med Djurgårdens nya pengar in, så att säga.
Alltså Malmö är ju fortfarande i en egen klass. Liksom. Alltså, de kommer inte göra ett dåligt resultat i år. Även de har investerat väldigt tungt i sin spelartrupp. Och ordförande var ute och sa att de hade lagt 80 miljoner på nyförvärv bara i sommarfönstret. Så bara deras kvalifikation till Europa League och att man sålde Birmancevic i somras, va? Och liksom intäkterna från Ahmed Hodzic. Så att, liksom, man är duktig på spelarförädling i Malmö. Man har ändå gjort okej sportsresultat utanför Allsvenskan. Jag tror inte att man kommer att liksom se något speciell sättning liksom, i deras finansiella styrka, utan de har alla möjligheter att fortsätta liksom vara här på täppan om de har lite kloka sportsliga beslut nu i vinter.
Mm.
Så att det är fortfarande så att Malmö är liksom helt egen klass. Sen kommer i och för sig Djurgården som tydlig tvåa och sen så kommer resten.
Mm. Som ett jävla ånglok.
Men så att man kan räkna med att kommande åren, om Djurgården liksom hanterar sina resurser rätt, så borde de vara att räkna med även de kommande åren, så att säga.
Alltså, ja, det ligger väl rätt nära till hands och tro det. Nej, men alltså, sen så kommer jag, tror jag inte att, alltså, jag inte, liksom, känner jag inte ledningen i Djurgården så där speciellt bra, men liksom, känslan från ett utifrån perspektiv är väl att här är ju inte ett gäng som kommer att dra upp eller jacka upp risken och helt oerhört i liksom den sportliga verksamheten. Man kommer nog fortsätta ungefär som man har gjort nu. Man kanske tar lite större liksom bets på individuella spelarkontrakt, vad vet jag, liksom om möjligheten kommer upp. Alltså lite som man gjorde med Azoro förra året. När man såg en möjlighet att kunna liksom slänga förhållandevis mycket pengar, men på någonting man såg en liksom rejäl uppsida i. Det hade man inte gjort för 4-5 år sedan. För då liksom hade det varit för riskfyllt. Mm. Så att det är väl möjligt att man skulle kunna se någonting sånt. Men annars så att man har en modell som man tror på sportsligt. Och den kommer man givetvis att fortsätta hålla på med. Sen så kommer man ju, som jag sa, man kommer ju ta sig funderare på vad kan man göra. Liksom, fortsätta bygga ut organisationen, professionalisera den, investera i infrastrukturen, klubben. Alla de besluten är ju liksom... det möjliggörs ju någonstans nu. Och om man har haft planer som man lägger kanske 5, 6, 10 år fram i tiden, så kan man ju faktiskt accelerera dem. Och det är också ett sätt att kunna ta ett steg i rätt riktning, att liksom på allvar kunna ta upp kampen Malmö över tid.
Mm. Ja, spännande tider då väntar för Djurgården, och efter ett otroligt starkt Europa-äventyr so far. Det är inte sluten. Kan bli mer pengar mot Shamrock, och sen får vi se vad som händer i slutspelet. Anders, tack för att du var med oss.
Tack.
Nu ska vi presentera kvällens höjdare i samarbete med Telia. Och matcherna ikväll är väl sisådär.
Ja.
Kommer du kika Werder Bremen Hertha Berlin?
Nej.
Kommer du kika Mallorca Spanjol?
Nej, det tror jag inte.
Du ska säga ja på de här frågorna. Ja,
ja, jo.
Nej, men det är fredagarna, det här bygger vi upp inför helgen, och sällan är det ju så att det är särskilt bra matcher under fredagskvällen. Men det är ju lite så här, om man verkligen är fotbollsälskare och vill ha någon från fotboll, så finns det ändå fotboll att titta på ikväll.
Ja, gud ja.
Så att, det är ju ändå tysk och spansk fotboll som man kan ta del av i afton. Så att,
det ligger ju alltid kul att kolla på.
Absolut, ja. Så är det ju. Det håller jag helt med om. Bra. Det känns som att du är...
Nej. Så jag tycker att det är alltid en riktigt bra fotboll du får som ligan erbjuder.
Jag gläder mig.
Jag blir bara osäker om deras vala liga, för de här två klubbarna var väl nere i sekunder.
Ja, men Barca mötte ju Mallorca för inte jättelänge sedan. Ja. Så att så ser det ut. Men vi har också en trippel inför helgen som vi har plockat fram i samarbete med ATG. Såklart. Och det här får du se vad du tycker då. Då är det då alltså att båda lagen ska göra mål i blåvitt häcken. Och sen så är det så att det ska bli över 2,5 mål dessutom i matchen. De tillsammans ger 2,12. Och sen har vi att det ska bli... Att Bayern ska göra över 2,5 mål mot Kalmar. 2-5 där. Och sen så ska både Mjällby och AIK göra mål i första halvlek.
Okej.
5-20. Och det här är då motiveringen från redaktionen, från spelredaktionen. Det är att Blåvitt kommer såklart vilja försvara sin hemmaborg. Och Häcken går för SM-guldet. Mm. Där kommer det smälla. Och sen har vi ett Mjällby som är på gång. Släpp handbromsen. Och därför så är det så att det skulle kunna ringa åt båda hållen, för att Gnaget jagar fortfarande Europaplatsen. Och sen så ryggar vi Niklas Niemi, som är vårt fotbollsmorakel kan man väl säga. Det är Myggan och Niemi som vi litar på. Niemi är vass på att sätta resultat. Och Bayern gör minst 3 mål mot Kalmar. Totala oddset ligger på 31-42 då.
Ja. Härlig kupong. Det är ju liksom, man kan ju finna ett spelvärde i att båda lagen gör mål i Mjällby och kommun. Det som talar emot är väl att Mjällby har varit väldigt målsnåla under året.
Mm.
AIK har väl haft lite problem med offensiven de senaste matcherna.
Nej, den är, det är också därför oddset ligger på 5-20.
Det är det jag menar, det är därför det är högt. Så jag tycker Hammarby-Kalmar tror jag absolut kan sitta. Jag tror Bayern kommer vinna den där. De måste ta den där Europaplatsen. Och ja, båda lagen mål i Göteborg, BK Häcken. Häcken kommer ju vinna det där, men frågan är med hur många mål.
Mm. Så där, du gillar den ändå lite grann, men du är mest skeptisk där det kommer till Mjällbylaget, eller?
Ja, men det är ju, oddset är ju därtill också. Ja. Så. Nej, men det är väl bra kupong, kul.
Tror du att Bayern kommer gå ut och köra på 32?
Ja, men det tror jag. Men det, alltså, köra, det är ju...
Det kommer de ju inte att göra, men frågan är snarare kanske hur bra kommer Kalmar kunna stå upp?
Ja, men Bayern, det är väl lite mer... Det är inte Billborn köra längre.
Nej.
Utan det är ju mer kontroll liksom i år.
Tiki-taka köra?
Ja. Med liksom, bättre defensiv och bra på fasta och lite mer kontroll över matcherna. Kanske inte lika det här fartbilda Bayern. Liksom. Men de är ju riktigt bra, Hammarby. Så jag tror att den vinner dem, och jag tror att de kan göra en del mål också.
Ja, det borde de väl rimligtvis kunna göra, tycker jag. Och sen så tror jag personligen på att båda lagen kommer göra mål i blåvitt häcken också.
Mm.
Så att, ja, där har vi en liten trippel inför helgen. Den tycker jag absolut att man ska rygga. Och sen så vi pratar inget Big Nine idag i fotbollsmorgon, men vi kommer prata mer Big Nine imorgon när vi kör Eurotalk Weekend som drar igång klockan 9 som vanligt och vi kör fram till klockan 12. Då kommer vi prata om Big Nine inför helgen. Och du, det är ju så att du måste vara 18 år för att spela med oss. Glöm inte bort det, och om det är så att du har problem med spel, då ska du söka dig till stödlinjen.se för att få hjälp med ditt beroende. Ja, nu ska vi lämna Conference League. Vi ska inte ens prata allsvenskan. Vi ska prata Division 1 Södra. För där spelar Gais. Och imorgon så har ju Gais chansen att säkra avancemang upp till Superettan. Och med oss så har vi Joel Otterlo Kuronen, som ju är Gais och Göteborg personifierad. Aktiv inom Gais tifo och missar i stort sett aldrig en match. Välkommen till Fotbollsmorgon, Joel.
Tack så jättemycket.
Imorgon lördag då, så möter ni ju Lunds BK. Och bara vi börjar där. Tankar inför matchen och det eventuella avancemanget.
Nej, men man har fått lära sig i år, vilket är ovant som Gaisare, att man behöver inte ha så mycket att oroa sig för. Oavsett hur man känner vid sidan av planen, så är det ett sån jäkla lugn och trygg gruppspelare och ledare som tar sig an varje match på ett väldigt bra sätt. Så ja, 28-29 omgångar in har typ fått lära mig att slappna av lite. Och nej, det känns bara bra och jävligt kul. Och ja, jag vet inte, utan att jinxa saker för mycket, så det är nästan som man hoppas att Falkenberg vinner. De spelar lite innan oss. Mm. Så att det inte är klart när vi kommer ner, så att man verkligen får en riktig avgörande match och inte blir mästare i kavaj, för man blir varken mästare eller har kavaj när man spelar i division 1. Att man inte blir uppflyttad när man sitter i en buss typ,
uppflyttad i träningskläder.
Exakt.
Ja, jag förstår det. Men hur många är ni som ska bege er till Lund då?
Ja, vi är väl 12 klara bussar. Sen är det verkar som att det är problem på, ja, inte bussar men busschaufförer. Annars har det nog blivit fler bussar, men ja, jag vet inte. Det blir väl en bra bit över 1000 Gaisare i alla fall. Och det, jag vet inte, det är så dubbelt för mig. På ett sätt kan man ju tycka att ja, det är en styrka. Wow, kolla, 1000 idioter i division 1 som åker och kollar på det. Men jag tycker fan det är för lite. Det, ja, som Gaisare måste man ha mycket högre ambitioner än så. Det är precis som själv, alltså jag är svinglad att vi vinner division 1 och grupp i Superettan, men det kan aldrig vara vår ambition att vara ett Superettan-lag eller att bara ha 1000 personer på en bortamatch när det är någonting som ska avgöras. Utan, ja, det kommer bli skitkul och det är bra att vi är så många, men vi borde vara fler.
Finns det många liksom sovande Gais-supportrar där ute som du anser borde väckas till liv igen?
Jag vet inte. Alltså, det är ju, jag sitter ju här och propagerar för det själv också, men det är lite en myt att vi är ett publiklag. Alltså, även när vi var i Allsvenskan där 06-12, så alltså, vi har väl bara en säsong där vi har ett publiksnitt av 1000. Och även om alltså, generellt var publiksiffrorna inte riktigt lika höga som de är idag. Det var inte riktigt lika het allsvenska och svensk fotboll generellt då. Så jag vet inte hur många det är sovande Gaisare det finns som börjar sökas till liv, och det såklart finns ett gäng. Däremot om man kollar på att vi finns i den näst största svenska staden och är ett historiskt väldigt starkt lag. Och, alltså, det finns en potential, det finns en extremt stor outnyttjad potential, oavsett om det är Gaisare som sover eller om det är att vi har missat att rekrytera nya. Och det är väl de människorna jag syftar på.
Mm.
Hur ser du den potentialen? Alltså, är det på grund av Göteborg som storstad eller vad?
Ja, dels är Gais ett jävla roligt lag. Alltså, skogen från Gais-match, det är svinroligt. De flesta fastnar ju direkt. Det är bara att vi inte lyckas locka så många nya. Testa den där första, the first shot is, vi borde dela ut. Ja, vi har i och för sig testat med gratismatch, vi förlorar ju alltid dem. Så det spelar ingen roll att den första filen är gratis med Gais, men...
Men Joel, liksom inför säsongen, var målsättningen att gå upp? Hur såg Gais liksom, ja, med målsättning ut?
Ja, herregud, så är det ju. Alltså, det är klart att det är inte bara att springa hem en serie. Det ska alltid göras ett jobb och man ska alltid få upp ett lag. Och det är mycket saker som ska till. Så utan att förringa någonting så är det ju ändå så att spela Gais i tredje divisionen i Sverige, då allt annat än att vinna den ganska klart är ett jättemisslyckande. Och det är ju så, vi har haft en helt överlägset bästa truppen i den här serien i år. Och det visste vi redan innan också. Att i division 1 kunna ha lyxen att byta in Jonas och Julius Lindberg, alltså det är jätteorättvist på ett sätt mot de andra lagen som kanske men knappt har en full start eller vad vissa matcher om man raljerar lite. Men många lag som ändå spelar på övre halvan i division 1 har väl kanske 11-12 personer som är hyfsat bra division 1-spelare, men är det 2-3 personer borta så blir de väldigt mycket sämre väldigt snabbt, medan vi har kunnat ha 4-5 bra spelare med ibland ganska många superettan och ibland ganska många allsvenska matcher på bänken. Så det har varit den självklara målsättningen, både sett utifrån vilken trupp vi har men också vilken klubb vi är, och ja, vi har levt upp till hittills, och så får vi se om vi är roliga hamn nu de två sista matcherna då.
Om man ser till Gais historiskt så kanske man misslyckats lite liksom med att ha en konkurrenskraftig trupp eller kanske få liksom resultat på det man har investerat i. Hur ser du skillnaden nu med hur truppen är i Division 1 södra, och vad tror du kommer behöva göras för att vara konkurrenskraftig i Superettan nästa säsong? Om vi nu går dit, som det är antingen att ni gör.
Ja. Jo, men det där är ju en jätteintressant fråga, för alltså, vi har ju underpresterat sett till vår ekonomi väldigt många år i Superettan. Alltså när vi åkte ur Allsvenskan 2012 så hade vi länge en ekonomi, alltså i Superettan, som ändå några år var topp 5, ibland topp 7. Och det är bara ett enda år som vi har kommit så högt i Superettan till att slut rasa ur. Så det går inte att säga något annat än att vi själva har varit inkompetenta och inte kunnat utnyttja den relativa fördel det är. Alltså dels ekonomiskt, och dels har vi också även i Superettan väldigt många fördelar gentemot andra klubbar, att vi kan locka med dels stadion med, dels att vi är en klassisk klubb. Roligare publik, vilket gör att...
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja, vi har kunnat locka spelare som andra klubbar inte har kunnat, men vi har helt enkelt inte varit bra nog på att få ihop det där, och det har massa anledningar, och jag menar inte att hänga någon enskild person överhuvudtaget, och ja, oavsett så är vi i en situation där vi nu har tvingats börja om, och drömmen är såklart att, som man har sett en del andra division 1-lag göra, att gå liksom direkt från att vinna en division 1, ha ett ganska samspelt lag, ha samma tränare, ha i princip samma trupp och kanske spetsa med en eller två och bli riktigt jävla bra i Superettan också nästa år, vilket jag absolut tror det finns en möjlighet, inte nödvändigtvis att vi går upp i Superettan direkt, men att vi åtminstone ska kunna vara ett väldigt bra Superettan-lag, vilket vi inte ens har lyckats vara de senaste 7-8 åren. Samma trupp spetsat med 2-3 spelare, kanske en startspelare i varje lagdel ungefär, så tror jag att vi kan bli riktigt vassa nästa år.
Tror du att det var bra för Gais att åka ut? Att det liksom blev som ett uppvaknande för klubben? För jag menar, som du säger, ni har en säsong sen ni åkte ur Allsvenskan 2012 på övre halvan. Tror du att det kunde vara bra för Gais att åka ut och få det här, att man nyktrar till och ser verkligheten i klubben?
Ja. Så blir det väl kanske, men det borde inte ha behövts. Alltså det här har ju varit en sån pågående debatt i 7-8 år, där folk var så här, det är bättre vi åker ur och får börja om på någon sorts ren av
kartan. Klassisk take. Sånt.
Är det det?
Ja, det är så jävla trött. Alltså jag vet inte, risken är att om vi inte går upp nu, säger jag, det är ju inte helt klart än, så att vi inte går upp nu. Alltså då, den kartplanschet ligger kvar ett år till i division 1 med de ekonomiska förutsättningarna, då är det ju det absolut sämsta som kan hända. Nu om vi går upp och lyckas behålla det här laget så kanske det absolut kan bli en fördel, men varför vi inte skulle kunna ha gjort det redan i Superettan om vi hade vågat vara lite mer långsiktiga redan där till exempel, eller fattat andra beslut redan under den tiden, det finns ingen anledning till att man skulle kunna göra det redan där. Och helt ärligt så är det ju faktiskt så att egentligen har man kanske något bättre förutsättningar just med ekonomin och allt runt omkring att göra det redan där. Så det, nu blir det ju att man tvingas till förändringar som kanske på sikt kan vara bra för klubben, men ja, det är också så här, vi har ett kansli och en tränarstab där folk dubblar och går på knäna i år. Ja, det kanske går att göra så ett år. Men nej, jag har alltid varit helt emot det här, ja, den här klassiska taken eller vad vi ska kalla det. Att det är bra att åka ur för att börja om.
Mm. Och hur tufft har det varit som supporter att åka ur och dessutom liksom inte ur allsvenskan till Superettan utan dessutom till division 1? Det har aldrig varit någon gång att man känt att ens engagemang har börjat vackla?
Du frågar ju fel person då, för jag är ju uppmärksam kvar här. Men det är klart att jag har börjat vackla, framförallt på, ja, men på den här allmänna nivån. Våra publiksiffror har blivit lite sämre för varje år och det är inte så konstigt. Vi har spelat om samma säsong nästan varenda år sedan 2014. Ja, vi har en åttonde plats som bäst sen dess liksom. Annars har vi löst det sista omgången och ja, Superettan med alla Södertälje-lag eller AFC. Det är inte så jävla roligt alltså. När man dessutom då torskar 3-0 många bortamatcher liksom. Det är klart att det tär på en.
Ja.
Så det att få vinna matcher igen, att få lyssna på samma låt mellan Jönköping och Göteborg i senaste bussresan hela vägen hem, den här Casey and the Sunshine, Give It Up, helt fantastiskt, så jävla kul. Jag unnar alla som har varit med, alla som är nya också, men jag unnar verkligen alla det är, man får njuta. Sen är man hela tiden medveten om det är inte lika kul att vinna med 4-1 hemma mot Torn, som jag tror är ett bättre lag med lite anor och traditioner där man vet vilka motståndarspelarna är. Så ja, det är lite dubbelt. Det är ju inte värt lika mycket att vinna division 1, men det kanske kan vara värt mer att vinna division 1 ett år än att vinna 7 matcher i Superettan och komma på 12:e plats och klara det sista omgången för att Varberg kryssar.
Är det alltså låten Guys Are Going Up varianten som du menar?
Ja, precis, precis. Men vi spelar ju originallåten.
Ja, precis. Och sjunger till den. Ja, den är härlig. Harry som ju jobbar här på Dobb, han är ju gejsare också. Han har sjungit den här låten en del, så vi har fått ta del av den. Man hänger ju på när den går igång. Och han och Otto var ju nere och tog rygg på Gais Tifo inför premiären i våras. Och den dokumentären finns på Dobb TV och den kommer läggas ut på YouTube också på måndag för de som inte har sett den. Kan jag verkligen rekommendera. Sista frågan då, Joel, innan jag ska släppa dig. Vid seger mot Lunds BK, hur ska ni fira?
Vi ska spela Casey and the Sunshine, Give It Up hela vägen nonstop från Lund till Göteborg och sen fortsätta spela den ut i natten och inte sluta med det förrän vi eventuellt förlorar någon match i inledningen av Superettan nästa år. Då kanske vi kan ta en paus. Men tills dess så ska vi köra den nonstop.
Ja, det låter faktiskt helt underbart. Tack Joel för att vara med och lycka till imorgon då mot Lund.
Tack så mycket.
Tack, hej.
Ha det gött, hej.
Se höstens bästa matcher med Telias sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telias sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, Det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Om 5 minuter så ska vi prata lite gåfotboll. Då kommer Marie-Louise Dahlberg och Rod Bengtsson in i studion. Men fram tills dess, då ska vi också tacka av dig Samuel. Mm. Men det gör vi om bara några minuter. Fram tills dess bara angående Malmö där också. Vad, alltså man kollar på matchen igår som de förlorar på hemmaplan mot Union. Ganska skralt på läktarna.
Mm. Hur mycket var det där då?
Jag vet inte siffra. Nej. Men bara av vad jag såg liksom. Är det liksom, hur illa är det i Malmö?
Ja, jag vet inte. Jag fattar inte vad de håller på med, om jag ska vara ärlig. För det första så förstår jag inte varför man gjorde så med Milos. Jag tycker att han gjorde ju resultat. Han hade en tuff vår med de här skadorna. Och ställde upp med C-laget i många matcher och fick liksom hålla sig med näsan över vattenytan. Och så vann man kuppen på det. Och 10 900, det är skralt.
10 900 publiksiffra, ja. Alltså igår.
Och det känns ju som om man har satt knuta på sig själva. Och sen blev jag lite överraskad över alltså, hur mycket, vad han sa, man har värvat spel för 80 miljoner.
Men det är ju
man värvat.
Det är ju, Hanseby kostade över 10 miljoner från Frankrike. Sen tog de in ersättare, han hade korsbandet också. Jag vet inte riktigt vad han kostade. Är det han Lomotey eller vad?
Nej, Lomotey har väl inte dragit korsbandet?
Va? Nej, de tog in en ersättare till Seby.
Ja, det kanske var Lomotey som de hämtade in då, det vet jag.
Jag har inte koll på det nu, kanske jag har fel här. Men han tror jag kostade runt 10 miljoner, tror jag de läste. Och sen sa de väl betalat, de köpte väl Cici för runt 3 eller 5 och sen Zidane för väl 8-10 och sånt där.
Jag vet inte, kostar det Boateng någonting eller?
Nej, det tror jag nog inte. Nej. Men jag tror de till de här 80 miljonerna tror de räknar med sign-ons och sånt här. Jag vet inte heller om... Nu sa han ju enbart sommarfönster, vilket låter väldigt mycket. Men Kiese Thelin var ju inte heller gratis med sign-on och sånt här. Så att jag vet inte. Det är väl, jag tror att det är hela paketet inbakat i de här värvningarna.
Men det kommer ju alltid till en punkt där det blir svårt oavsett.
Men det finns också Sondre Bimansic för 40 miljoner också. Och Anel Akhmedovic gick ju till Sheffield United för dryga samma. Så att de kanske gick plus minus noll, det får vi väl se.
Men jag menar, det kommer ju till en punkt där klubbar kommer sladda. Så jag menar du har ju de här Rexberget, Christiansen som har dragit i det. Och de är ju inte lika bra längre. Nej. Och de har ju liksom varit så stark Malmö förknippad och skapat liksom den här kulturen som man pratar om och vunnit titlar. Och sen när de är på samma nivå, men då måste du bygga nytt. Så det är ju inte konstigt att det kanske kommer det här året liksom, om man bytt tränare och
man bytt sportchef också nyligen liksom. Alltså, de har ju ny sportchef från förra året eller i år till
och man har ju sagt att man ska lägga stor fokus på liksom den egna akademin och slussa upp spelare underifrån, att det är väldigt viktigt för Malmö. Och där är man ju fortfarande väldigt bra. Så liksom, att det har gått så här dåligt, det är ju märkligt, men sen tycker jag ju kanske att så här, den här ombyggnationen man gör nu, generationsskifte eller vad man kallar det, det kanske tar lite längre tid än vad folk vill tro. Alltså, det är inte bara att vara ihop ett lag och så har Malmö mest pengar och ska gå och vinna SM-guld. Jag menar, Häcken står ju där fortfarande och har tagit 60 poäng och potentiellt 66 poäng. Det brukar man ju vinna på. Det ska bli intressant att se vad som händer i Malmö, men de har ju fortfarande de här ekonomiska muskler.
Men i Malmö också, men i väldigt många svenska klubbar känns som att de ska göra om så mycket. Jag vet att Jürgen Reis pratar väl om att det skulle in några spelare där och ut några spelare. Pratar om Djurgården, det finns pengar och de behöver förstärka och bredda truppen. Norrköping som haft ett år som de kanske inte tycker är helt godkänt ska också säkert göra om en del. Så det kommer säkert bli ett ganska stor ruljans på svenska
tränare. Från idag till när Allsvenskan drar igång 2023.
Ja, det tror jag verkligen på väldigt många klubbar, tror jag.
Och lite silly news här, och ingenting som är klart, men Fotbollskanalen skriver att AIK jagar Taha Ali. Du har ju lirat med honom. Hur tror du han skulle passa in i gaget?
Alltså, jag tycker att det är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Sen så här, det är klart det finns väl lite utmaningar att spela i AIK med allt vad det innebär. Och så här, han är väl klassisk gräs eller konstgrässpelare, kanske mer än grässpelare och sådär. Men han har kanske inte riktigt gjort så mycket poäng som man trodde den här säsongen. Han var ju så enastående bra i Helsingborg. Men jag tycker att det är en fantastisk fotbollsspelare. Och jag tror att det är en bra värvning.
Ja, Vi ska bara tacka av Samuel då. Tack för idag.
Ja, tack snälla. Ja, och, kul att se er igen. Ja. Det var det länge sedan. Ja.
Och återigen, grattis till Allsvenskan.
Ja, tack snälla. Tack
snälla. Men du väntar utanför.
Vad sa du?
Du väntar utanför.
Jag har inte tid med det. Grimsta.
Det är det, Faber, det är det bästa.
Kommer du, det bästa, kommer du komma till Grimsta? Kan vi se
det? Det kanske ska.
Men ja, nu ska vi se om vi kan få in Marie-Louise och Rod i studion. Men så länge då, Fabbe. Mm. Just angående Tauli. Tror du att hans spelartyp är det som AIK behöver?
Alltså det pratade vi lite med Jurelius igår om det här med att man inte har satt en tränare. Och ska man vara en massa spelare, att det är viktigt att man sätter den här tränaren först. Mm. Som har sin idé hur man ska spela fotboll. I år så tror jag att han kanske hade blivit lite hämmad kanske av AIK-spel, men
kan han spela som, är han vänsterytter, kan han spela tia?
Ja, men det kan han göra. Det kan han definitivt göra. Ja. Absolut.
All right.
Hallå, hallå.
Hej.
Välkomna.
God morgon.
Nu kliver Marie-Louise Dahlberg och Rod Bengtsson in i studion. Marie-Louise arbetar på Svenska fotbollsbundet och är ansvarig för att gå fotboll nationellt. Och så har vi Rod som är ambassadör och spelare för Enskede IK. Och då pratar vi såklart också gåfotboll. Bara börja lite så här. Om vi börjar hos dig, Rod. Alltså, om sporten, för någon som aldrig talas om det. Har du liksom lite kring bakgrunden och hur länge det har existerat och så vidare?
Ja, om vi ser ur ett internationellt perspektiv så kan man ju säga att den är ungefär 12 år sedan engelsmännen började spela gofotboll.
Okay.
Och idag finns det väl över 1000 klubbar så vitt jag vet i England.
Okay.
I Europa så är ju de stora nationerna Italien, Spanien, Frankrike, Belgien, Nederländerna och så även länder som Australien och Somalia.
Okay.
Spelar gåfotboll. Vi började i Enskede för 4 år sedan, drygt 4,5 blir det nu, i maj 2018 och på södra sidan. På norra sidan började Viksjö en dag före oss, det gillar vi inte, men det gjorde vi. Och sen dess så har vi haft ganska mycket utbyte också. Så Sen har ju gåfotbollen utvecklats rejält på de här 4,5 åren. Och den ständigt pågående diskussionen kring regelverk kan vi följa både internationellt och på hemmaplan. Mm. Det är lite svårt att få ordning på det där. Därför att förutsättningarna är lite olika för olika klubbar.
Okay.
Hur mycket folk man har, hur man kan spela. Ska man spela med målvakt eller inte? Ska man spela med ett litet, lågt mål? Eller ska man spela med ett handbollsmål och en kan man säga, ett handbollsområde, sånt här målområde för målvakten?
Mm. Och hur ser reglerna ut idag?
Man kan säga att grunden för, om vi tar turneringar som ordnas av olika slag, både internationellt och här hemma, där försöker man få till det med målvakter och 5 utespelare. Reglerna i övrigt är numera väl kända. Man ska ha en fot i marken. Man får undvika kroppskontakt.
Mm.
Svårt.
Uh-huh.
Och man spelar på planer som är 40 långa och drygt 20 breda. Och sen har man inspark, man kastar inte inkast och man får inte nicka.
Nej, okay.
För det är en möjlig skadesituation.
Är det ungefär storleksmässigt som en 5-spelsplan?
Ja, man brukar köra tvärs över på de vanliga planerna helt enkelt. Kör man tvärs över så har man lite mindre mål. Ungefär som handbollsmålen.
Okay. Mm.
Så ser det ut generellt. Men då är det ju så att många klubbar har ju inte möjlighet till kanske att ställa upp på det här sättet, utan då får de ju improvisera lite grann.
Mm.
Och så kanske man kör då med sådana här små mål eller med det som man gör på Mallorca, där vi för övrigt har varit och spelat internationell turnering. Där är målen 3 meter breda och 1 meter höga. Okay. Vilket också betyder att man får inte skjuta högre heller. Mm. Men stoppar in en målvakt och spelar med målvakt, då får du skjuta som ribbhöjd. Men du får fortfarande inte nicka.
Ah, okej. Okay. Okay. Men hur ni har spelat turnering där nere, hur bra är Enskede? i relation till...
Det var ju så att vi blev också upphöjda, det här var 2019, och då var ju det här i sin linda i Sverige, så vi sa att vi skulle åka till Mallorca, och det nådde då andra som höll på, hade börjat lite tidigare. Och då sa han, men då får ni vara landslag. Okay. Så vi fick vara... Nej, det var ju inte riktigt så. Vi skulle ha svenska landslagströjor på oss. Det var okay. Men vi sa inte att vi var landslag. Utan vi åkte dit och spelade och vi var i Enskede. Men vi...
Men med svenska oss, tröjor?
Med svenska landslagströjor på okay. Det kändes lite fånigt om jag ska vara. Men okej, okay. Ja. Show must go on. Vi klarade oss bra.
Ja.
Vi klarade oss jättebra. Vi torskade bara mot segrarna. Med 4-1 övrigt spelar vi jämt 1-1, 1-0, 1-2, 0-0 och så vidare. Mm. Så att vi redan där då, efter ett års gåfotboll i Sverige, så klarar vi oss alltså utmärkt. För mot engelska, nederländska och belgiska lag.
Okej, okay, spännande. Ja. Ja, vi återkommer till det. Jag tänkte bara presentera dig också, Marie-Louise. Välkommen hit.
Tack.
Hur kommer det sig att du började jobba med gåfotboll?
Hur konstigt jag vill jobba. Jag ansvarar för motionsfotbollen på Svenska fotbollsförbundet, och där är gåfotboll en av våra tre områden som vi jobbar med. Och jag tänkte på det, Rod sa att ni började 2018 i Stockholm. Det fanns ett gäng som började 2016 som är väldigt noga med att påpeka. Det är Borens IK i Östergötland som hävdade att de var först med gåfotbollen i Sverige. Ja, det är inte säkert, men vi tror att de kan ha varit det.
Ja, just det. Jag förstår.
En fråga, alltså, hur mycket är det klubbdrivet med gåfotboll och hur mycket är det organisationsdrivet? Alltså att ni på Svenska fotbollsförbundet driver på gåfotboll, och hur mycket är det från liksom, klubbarna som driver på det?
2018 när vi började med gåfotboll på Svenska fotbollsförbundet, så var det att det kom underifrån. Vi märkte att det var ganska många klubbar som började jobba med det här, så vi hakade på. Sen har vi fått en del förfrågan att komma ut och stötta i uppstartsfasen. Hur håller man den här första gåfotbollsträningen? Hur går det till? Så där har vi precis anställt 17 stycken gåfotbollsambassadörer. Okay. Som är utspridda över landet. Där Rod är en av dem. Som kommer ut i föreningar som vi startar upp och hjälper dem att hålla en första träning.
Ja.
Så vi är mer uppmuntrare och stöttar än... trycker ner.
Men som jag har förstått det, så är det många äldre som spelar gåfotboll. Alltså, vilka finns det så att liksom, ungdomar som också spelar gåfotboll, eller hur ser det ut i åldrarna?
Vi har valt att rikta oss mot 60 plus just nu på Svenska fotbollförbundet och få igång det i föreningarna. Men vi vet att det finns 40 plus och uppåt. Jag vet inte hur det ser ut hos er, Rod.
Alltså 50 plus, 60 plus, 70 plus finns i... alltså i världen, om man säger så.
Mm.
Och i Sverige också. Och, men du säger 60 plus riktar ni in er på, men i vissa turneringar så har man även 50 plus. Men det brukar vara svårare att få ihop 50 plus, eftersom de flesta som kommer och spelar gåfotboll, de är 60 plus eller 70 plus.
Mm.
Så att av naturliga skäl så blir det med 60 plus och 70 plus. Sen försöker de smyga in och 65 års gränser också, vilket jag inte fattar. Alltså det fanns ju ingen anledning.
Okej,
okay. Men det kommer väl utifrån, tror jag.
Men fördelen med det, tänker jag, att då kan man träna på dagtid. Och då står planen ofta tomma, så det är väldigt smidigt. Så många går upp på sin tränar dagtid, och då blir det också naturligt att det är 60 plusarna som kommer och kör.
Ja.
Ja, just det. Men det känns som ett väldigt bra sätt för äldre att aktivera sig, såklart, och att träffa andra. Är det det som skulle säga är det viktigaste med gåfotbollen, att det är den känslan för att gemenskapen kring det, och att motionera, eller vad tänker ni?
Jag brukar säga att det, i början så skilde det sig inte speciellt mycket ifrån den tidiga fotbollen i ens liv, där man gick till parken och spelade och delade upp lag, och ibland beter sig de här spelarna som man uppnått då värdig ålder av 60 eller 70 ungefär som 10-åringarna gjorde, och så säger att de inte vill spela i samma lag som den och den. Men som helhet så är det ju så att det är en totalupplevelse, skulle jag kalla det för. Det är en social samvaro, det är fika efter, men det är blodigt allvar på plan. Absolut, därför att det man har med sig, eftersom på här sidan så är vi alla, i minst Enskede, tidigare spelare.
Ja.
Vilket betyder att vi har lite fotboll med oss. Sen har vi ju glömt rätt mycket tyvärr, men mycket finns kvar.
Mm.
Medan på damsidan, damer är mycket mer vågade och så. De går dit fast de spelar, fast de inte har spelat fotboll överhuvudtaget.
Mm.
Och det blir ju lite annorlunda då. Så det blir lite allvarligare hos oss. Men jag skulle säga att man ser vinnarskallar både hos damer och herrar som gärna vill vara med där det är liksom bästa laget och gärna vinna turneringen och så vidare.
Så man måste vara bra rent tekniskt också, så att man, i och med att man måste gå efter bollen, om man tar en lite för lång touch, då är man ju van vid att kunna springa ikapp det. Men, så att det, jag förstår att det ändå måste premiera att ha bollen nära kroppen och vara bra rent tekniskt.
Vi ser ju de tekniska spelarna, de har säkert varit precis lika tekniska eller ännu mer tekniska när de var aktiva. Det följer med. Det sitter i, vi har ett antal trollgubbar som är fortfarande duktiga med bollen. Alltså. Det är nästan förvånansvärt duktiga skulle jag säga. Mm. Tyvärr hör jag inte dit själv.
Men hur ser liksom framtidsprofetian ut? Tror ni kommer det bli att man kommer bygga gåfotbollsplaner eller kommer det vara att man spelar på den där fotbollsplanen?
Befintliga planer, tänker jag. Ja. Våra tre spelformer som vi pratar om framåt nu, för att det är ju liksom inte en homogen målgrupp gåfotbollarna, alla vill lite olika. Så vi kommer spela 4-4 och då är det på en halv 5-5-plan och med 3-3-mål. Vi kommer spela den form som man har spelat hittills med 6-6 utan målvakt och då är det på en 5-5-plan. Och sen kommer vi också ta in den här internationella formen som då är 6-6 med målvakt. Och då får bollen, i vårt regelverk har den bara fått gå 1 meter, men det internationella får gå 2 meter. Så den tredje spelformen kommer då tillita att bollen går högre.
Ja, okej. Spännande. Så att det är mycket som händer lite överallt och det utvecklas och det finns olika former då?
Ja, men jättemycket. Och UEFA gjorde en undersökning nu i början av året för att titta på hur många länder som erbjuder gåfotboll. Och av 55 nationer så är det 31% som idag erbjuder gåfotboll och 25% som är på gång att starta upp. Så det växer väldigt mycket ut i Europa också.
Ja, verkligen. Jag tänkte att vi skulle kika på lite inslag som Otto och Oliver har klippt ihop här på Dobb. Och det var när redaktionen var ute i Sollentuna och träffade fotbollsmorgonbekantingen Kari Nortemo från PRO Sollentuna. Och ungefär varje vecka arrangerar han gåfotboll för pensionärerna i närområdet. Så vi tar och tittar på det inslaget.
Man måste passningen komma med mitt cirkel där igen då. Kom ihåg då. Gåfotboll är till alla. Det spelar ingen roll om du går med kryckorna eller om du kan inte springa överhuvudtaget. Då kan alla kan röra foten lite grann. Och därför att bollen får inte gå över knähöjd och du får absolut inte springa. Ingen får springa på planet. Och det finns ingen målvakter heller. Alla får passa till varandra. Och sen man positionerar sig där. Och man kan självklart gå med bollen. Om man är tillräckligt duktig.
Nej, det är... Det är sant! Bra. Nej, det ska inte vara mål. Va?
Du får inte spela! Du är bara på
det. Jag såg inför här att det finns ett landslag i gåfotboll också. Det blir en sport som blir större och större. Jag tror att du har några framtida kanske landslagsspelare bland min grupp som är med?
Nej, vi vill inte ens komma dit, vet du. Tyvärr. Tyvärr att vi håller oss på den här nivån. Och att alla ska få röra sig. Och det här är till hälsa och balansen. Vet du? Det som är viktigt på den här åldern just då. Det är just att de var plus 65 just som har blivit och kan se, avsluta sin idrottskarriär eller något annat. Det är perfekt till dem. Men vi ska hålla på med den här andra som håller det sysselsatta. Men fotbollen är samma nämnare, vet du, just att fotbollen som enas.
Rod, har du stött på Kari någonting i gåfotbollkretsarna?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej.
Han representerar ju en ska vi säga en kategori som eller han vänder ju sig till dem som kanske till och med har svårt att röra sig och så. Man kan säga att det är ju den yttersta delen av det här, alltså där det finns en möjlighet bara att röra en boll och gå omkring med en boll. Sen finns ju hela aspektet fram till att man tycker att det här är livsviktigt och att man har den kapaciteten att spela fotboll på ett annat sätt. Men jag vill säga och understryka att det är bredd tanken som är den viktiga. Det andra som kommer då, och då, dit hör ju det här som vi såg inslaget då och hörde. Medan däremot den andra elitsatsningen, så att säga, den sker vid sidan om på något sätt. Det är klubbarna och klubbarnas verksamhet, att använda planer på dagtid, att alla är välkomna. Och där är grundtanken, och det ska det fortsätta att vara. Sen kan allting utvecklas på olika sätt, men den får man inte röra. Mm. Och Enskede, vi har ju något som heter Enskede-modellen som också, det passar väldigt bra in. Och det är kanske därför som att det var Helena Nordlöf som jobbar på kansliet som såg det här på Mallorca vid en futsalturnering, att det fanns några som spelade gåfotboll. Det här var då 2017. Och då tog hon med sig den idén och ville att det skulle kunna vara likadant på Enskede IP, att man kunde spela på dagtid.
Så det känns som att Enskede är mer åt det tävlande hållet?
Nej, nej, alltså jag skulle säga det, nej, vi är på det tvärtom kan man säga. Bredd, det är bredden. Ja. Enskede är bredden. Enskede-modellen betyder i stort sett det. Ja. Men det betyder inte att det inte ska finnas de som är duktiga ska få spela i bra omgivning.
Nej, okay.
Det är detsamma. Och det tycker vi att det kan fungera likadant i gåfotbollen. Men vi måste vakta på oss så att vi inte hamnar i någon märklig situation där vi elitsatsar istället för att breddsatsa.
Just det.
Det är viktigt.
Jag förstår. Men Marie-Louise, det känns ju som att det finns en väldigt stor värme kring gåfotbollen. Hur är det att jobba med det?
Men det är fantastiskt, jag tycker det är jättehärligt, och speciellt nu när jag har sällskap med mina 17 ambassadörer så ger det väldigt mycket energi tycker jag. Så det är, och det är ingen förening som säger såhär, nej det här var tråkigt att göra, utan många är ju lyriska som har startat igång det här och ser ju också positiva effekter i form av ideella krafter som kommer in till föreningen, och vi vet ju några som har startat igång parafotbollslag åt föreningen, vi ser några som kommer in i styrelsen, ni har lite kafévärdar, det kommer publikvärdar, så det ger föreningen väldigt mycket utöver att liksom göra en bra sak.
Mm. Och om det är så att vi har några lyssnare eller tittare som tänker att det här skulle kunna passa en själva eller ens föräldrar eller så, hur tänker du att man går tillväga för att göra då, för att få den personen in i ett lag?
Då ska jag säga, gå in på svenskfotboll.se/gafotboll och där finns kontaktuppgifter till alla ambassadörer, men också till våra distrikt som man kan höra av sig och fråga eller kontakta mig. Så brukar vi försöka slussa vidare. Vi var på Älvsjömässan för 2-3 veckor sedan och hade gåfotboll på seniormässan där man kunde droppa in i sargen och testa på, vilket var super. Det är coolt, och det var många som gjorde det.
Så
det har liksom kommit jätte... Och då fick vi dela ut hela tiden kontaktuppgifter till föreningar där man kunde vända sig för att börja spela.
Mm. Och som vanligt var det damer som prövade mest.
Ja.
Orädda. Märkligt.
Ja.
Så var det.
Ja. Men bara så att jag förstår det rätt. Hur är det uppbyggt? Finns det ett seriesystem som ni spelar i? Eller hur ser det ut när man möter ett annat lag?
Det finns ju landslag i gåfotboll, de ligger inte under Svenska fotbollförbundet utan de ligger under en egen organisation som heter Sverige Walking Football. Så de har landslagsbiten, och vi har valt att invänta UEFA eller FIFA innan vi har landslag i gåfotboll. Däremot så tittar vi på tävlingsstrukturen, för forskning visar att gåfotboll ger lycka och välmående, det är medelintensiv träning, det är klockrent. Men det vad grupperna saknar är tävlingsbiten. Så därför håller vi på att titta på nu regionala i cupformat till att börja med. Och inte liksom seriespela en gång i veckan, utan samlas och spela flera matcher på en dag.
Ja.
Vi ser ju ambitionen hos exempelvis Stockholms fotbollförbund är ju att försöka hålla några turneringar varje år. Egentligen skulle de ha 4 i år, men det blev bara 2. Men de kanske blir bättre sig till nästa år. Men det är ju turneringar som de arrangerar, och längre så kommer vi inte än så länge, förutom det här internationella utbytet som finns då, eller att man kan åka som lag, förening till olika turneringar. Vi har ju exempelvis varit även landslag från Enskede i Norge i höstas, och då var vi faktiskt landslag på riktigt, inte bara de där, vi hade inte bara tröjorna på, vi var faktiskt utsedda till det också.
Ja. Men, så du är landslagsman?
Ja, det kan man väl säga, men jag förtjänar nog inte riktigt den platsen. Jag var mer coach under den sessionen där. Och, men vi mötte, fick ju då möta ett norskt lag som aldrig hade spelat god fotboll, men de hade spelat veteranfotboll till 2 veckor innan turneringen. Och det var ju gubbar i runt 60. Mm. Så det var ju en helt annan. De var ju mycket mer fit.
Ah, okay.
De hade ju inte gjort något uppehåll med sin fotboll. Medan vi, många av oss har haft uppehåll i 20-30 år innan vi helt plötsligt kommer tillbaka till fotbollsplanen. Så det var lite skillnad.
Ja, men härligt låter och kul att expanderar och växer. Rod Bengtsson och Marie-Louise Dahlberg, stort tack för att ni kom hit.
Tack.
Och lycka till tack. Framöver med GoFootball.
Tack. Tack så mycket.
On this day, det här datumet 2007. Mm. Du vet vad som hände?
Ja. Ja.
Mm. Förra veckan hade vi ju nämligen, vi har ju vårt On This Day-segment i Fotbollsmorgon på fredagar. Vad hände det här datumet för ett antal år sedan? Och förra fredagen då så var det ju år 2001 som Bayern vann sitt SM-guld när de vann hemma mot Örgryte. Då hade vi Jompa här, Bayern Jompa i studion, och så ringde vi upp Kennedy Bakircioglu och så ringde vi upp Sören Kratz, för de som inte har lyssnat på det eller sett det, gå in och gör det.
Nej, det var faktiskt ett, trots mitt supportskap till Djurgården så tycker jag faktiskt att det var ett fantastiskt avsnitt.
Apropå värme kring gå för bollen så var det ju ett väldigt varmt avsnitt.
Ja, men det var fint. Mm. Det var fint att höra Kratz prata och man kunde känna den värmen och de känslorna som dessa minnen finns i honom. Så, det var
ja, och då är det ju så här att den 28 oktober, vilket är idag, fast år 2007 då säkrade IFK Göteborg sitt 18:e och senaste SM-guld när man besegrade Trelleborg med 2-0 på då var det ju Ullevi då. Mm. Första guldet sedan 1996. Målskyttarna i matchen var Thomas Olsson och Pontus Wernblom. Och de vann en poäng före Kalmar det året. 3 poäng för Djurgården. Och Marcus Berg vann skytteligan på 14 mål. Så det var
Trots att han gjorde en halv säsong.
Han var ju fenomenal det året. Det var verkligen en bra säsong för Blåvitt på alla håll och kanter. Och vi har försökt... Vi vill ju på något sätt nästan rekonstruera avsnittet, även om det är svårt att göra från förra veckan med Bayern. Så vi har verkligen kämpat för att få tag i, eller vi har fått tag på lite olika röster, men det är ingen som har riktigt kunnat.
Ja. Och då gjorde ett gediget försök. Han har frågat nästan hela truppen och tränarstaben. Men ja, tyvärr. Det var ju ett väldigt fascinerande, eller ett härligt lag. Mm. Och med, jag menar... Pontus Wernblom, Jakob Johansson, de här var ju unga då, kom upp. Sen hade de ju några äldre, menar Bengan Andersson, Niklas Alexandersson, Jonas Wallerstedt, Hjalmar Jonsson. Det var en härlig mix av spelare.
Nämnde du Ranegi och Hussein?
Ranegi var ju där, just det. Mm. Men han spelade väl knappt.
Nej, kanske inte gjorde det.
Men Hussein kom ju där under sommaren. Jag kommer ihåg den här säsongen väldigt starkt faktiskt. Jag vet inte varför, men det...
Du har ju också ett otroligt minne, så du kommer ihåg alla säsonger ganska väl.
Men just där 2006 och 2008 kommer jag inte ihåg lika bra. Liksom.
Nej.
Jag vet inte, det var väl kanske bara det året där man börjar... Då var jag 12. Kanske var det året man började liksom förstå sig på mer... Mm. Hur stort fotboll är och liksom det här med supporterskap och allting och... Jag minns 2007-säsongen med värme, trots att...
Nej, det var som du säger, framförallt så är det ju ett otroligt profilstarkt lag.
Ja.
Och Bengan Andersson var ju 41 då. Mm. Och höll nollan 13 gånger under säsongen. Ja. Och då var det också färre matcher, det var bara 26 matcher.
Ja, just det. Det var sista säsongen med 26 matcher.
Ja. Precis, 2008 så utökades Allsvenskan till 16 lag. Och en liten nugget var ju också Andres Vasquez. En Rabona-mål.
Är det snyggt?
Nej, det var inte det jag skulle säga. Jag skulle bara säga att det var den säsongen. Men, precis, men är det ett inlägg?
Ja, men det spelar ingen roll, tycker jag.
Okej. Okay. Jag tycker att det är ganska relevant.
Men du var ju på halis. Du listade ju överskattade mål och underskattade mål. Så jag tänkte så här, hur ser du på det där målet?
Nej, men det återigen. Jag landar ju ofta i att det jag är mer nyfiken på vad ambitionen är att göra i aktionen. Och sen om det efterföljs. Mm. Och om det är ett inlägg, då tycker jag inte att det blir så snyggt.
Nej, nej, kanske inte. Jag, alltså, jag tycker att det är snyggt med tanke på att jag, om jag försöker på med Rabona så går bollen 2 meter framåt. Sen rullar den inte längre. Jag kan ju varken få upp bollen eller få den.
Det kan jag hålla med om. Jag kan ju nog göra Rabona bättre än dig, låter det som. Men att göra det så pass långt, det är ju starkt och uppenbarligen bra tekniskt.
Och han drog ju till Zürich efter det. Och det var ju det målet som gjorde att han drog. Ja. Det var ju enbart det, för han var ju inte bra.
Han fick en rejäl.
Eller bra, han var ju, men det var ingen toppspelare i Allsvenskan.
Mm.
Men ja, det var en häftigt lag faktiskt, Göteborg, som hade Berkrut ju debut i året, var ju 15 år. Men det är fortfarande den yngsta spelaren som debuterat.
Han är väl det, fortfarande yngsta någonsin. Så att, nej, det var ett speciellt år. Och det, vi hade ju som sagt tänkt att kanske ägna lite mer tid åt det idag. Men nu fick det bli en liten notis i alla fall om att exakt idag, fast år 2007 då.
Vi bara accepterar att...
Som han blåvits i senaste SM-guld.
Stefan Rehn och så här ska ha sin paddelsemester i Spanien och sådär. Det är... Det får man acceptera ibland. Fotbollsmorgon är inte alltid i första prioritet.
Vi har ju faktiskt Gustav Svensson, Sebastian Eriksson och Bjärsmyr.
Ja, just
de är ju blåvitt idag.
Ja, ja, men det är,
så det är ändå ett gäng.
Ja, ja, ja.
Och Marcus Berg, såklart. Och sen Värmlom. Har vi Värmlom som inte är... aktiv längre, men som kom hem till klubben och sådär också.
Alexandersson där på ålderns höst.
Mm. Så att det finns några guldhjältar kvar som håller igång och de är kvar i Blåvitt. Ja, Fabbe.
Ja.
Det vart väl trevligt det här?
Ja, vad grymt. Mm. Det var roligt.
Jag tycker att du gjorde en helt okej insats.
Ja. Det går sakta men säkert framåt. Du var helgjuten som vanligt.
Ja, precis. Man försöker hålla sig där, den klassiska nivån.
Jag vill, du pendlar ju sällan.
Jag vill inte upp och toucha högre.
Nej.
Jag har inte det i mig.
Nej, det är bara släng in dig, du gör det.
Men du har ju en höjd i dig. Vi fick inte se den idag.
Nej.
Den finns där.
Det är en bottennivå också. Som...
Nej, men det bästa tycker jag ändå med... Eller det var mycket fint idag. Det var trevligt att prata gåfotboll. Det var ju trevligt för dig förmodligen att höra om Anders Norléns dragning att Djurgården har massa pengar.
Gais var bra.
Gais uppskattar jag, så att det är mycket fint. Men jag tänkte bara säga att jag gillar ju framförallt den storyn om när du går och röstar.
Mm.
Och du dessutom, som vi fick reda på idag då, inte bara har en blank röst utan du också skriver blankt på den blanka rösten. För att du är osäker på om den blanka rösten kommer uppfattas som blank.
Någonstans kan jag tycka att man kanske skulle få liksom en... Alltså, introduktion, hur man gör.
Hur man röstar.
Ja. Nej, men det är inte som vanligt att du hade de här valsedeln. Så nu var det ju en blank röst från början.
Nej, Motumba hade en bra informationsvideo inför valet.
Okej.
Okay. Ja, Motumba hade en bra informationsvideo inför valet, säger Rota här. Hur man går och röstar.
Men den inte i Australien.
Hur man röstar i Australien. Ja. Nej, det
är sociala medier, så du hade kunnat se det.
Ja. Ja. Nej, men alltså, i Australien.
Motumba var inte inne på hur man röstar i Australien. Nej. Det var väl mer hur man röstar här hemma.
Vi hoppas att rösten kom fram.
Ja, det gör vi faktiskt. Som sagt, även om det inte påverkar så mycket. Nej, men vi ska avsluta för dagen och för veckan faktiskt.
Ja.
Men det var kul att prata med dig. Och du, nu är du hemma igen. Så jag hoppas att vi sitter här flera fredagar framöver.
Ja, men det ska ju vara genomförbart. Mm.
Kanske
så höjer vi ribban lite.
Kanske att du kan gå upp och nosa på någon form av 3+-nivå.
Ja.
Men det kan vi inte lova något.
Nej.
Nej, men
jag ska på 5. Du ska ju hålla dig på 3.
Ja, nej, men, ja precis, okej. Okay. Någon gång ska du toucha på 5. Nu ska vi stänga fotbollsmorgon veckan och påminna återigen om att det är Eurotalk Weekend imorgon klockan 9. Titta gärna på det, vi sänder det på YouTube, Dobb TV och Twitch. Då kommer vi prata mer om den europeiska toppfotbollen. Mindre svensk fotboll där, det kan dyka upp också.
Men ja, men det är ju, för mig, jag gillar det. Dels för att ni är okunniga inom allsvenskan och att då får man lite, då får man, kan man följa vad som händer i internationell fotboll. Och det tycker jag är bra, då får man får matnyttig information från varje liga.
Du gör research genom att kolla på det.
Ja, precis.
Ja, kanon. Så är det, men annars så är fotbollsmorgon tillbaka igen nästa måndag såklart, eller nu på måndag 07.00, och ni kan höra på det eller lyssna, eller ni kan lyssna på det eller se det på YouTube, det är det jag ska säga. Det börjar klockan 7. Nu säger vi tack för idag och trevlig helg.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.